Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Egentligen.
Det är lite märklig situation. Är inte det? Hur ofta hamnar man på akut, liksom, på en brits? Ja, jag mår bra nu. Det har gått några dagar och man går ju ganska länge med det här. Liksom, så att jag kommer inte bli helt bara woohoo på ett tag kanske. Men jag mår, febern har sjunkit och liksom värken har avtagit. Och det är ju A och O när man har en inflammation, liksom, att det ska bli bättre helt enkelt. Mm. Så det känns som att det går åt rätt håll, det är ju väldigt skönt.
Ja, men det är skönt. Känns som det var en dramatisk vecka för dig.
Ja, men det var ju liksom, jag gillar ju inte att känna, du vet, att man inte är på topp. Jag är ju liksom väldigt beroende av att känna att jag mår bra och kan göra vad jag vill. Mm. Alltså, vem är inte det? Men jag menar, jag är ju lite, vad heter det när man är liksom, jag tror att min hjärna går åt ADHD-hållet utan att jag har fått en diagnos, så tror jag att jag är väldigt beroende av att alltid känna liksom att jag kan göra exakt vad jag vill. Och att, till skillnad från någon som kanske tänker, ja, men vad skönt, jag kanske kan softa lite nu och försöka må bättre. Ja. Jag har svårt med det.
Och du hade ju ett gig också som du höll på äventyren. Det verkar ha gått bra.
Ja, men det gick ju bra. Och jag menar, för er som följer mig så har ni ju läst om detta. Så vi ska inte älta det. Men jag kan ändå avrunda det ämnet med att säga att svider när ni kissar, så gå till läkaren ganska fort. Alltså. För att det är inte jättekul när det smyger sig upp i njurarna.
Nej, det är bra.
Så det är dagens första tips, kan vi kalla detta.
Det låter bra. Men du, jag tänkte på det. Är det inte skönt då att din mamma har varit här hos dig några dagar nu när du inte har varit på topp?
Ja, men det är klart att det alltid är. Och bara att få oja sig och liksom någon som hela tiden har du feber nu? Har du kollat nu? Så att den är, liksom, det är väl jätteskönt att ha någon och ens mamma speciellt då liksom. Och sen har jag haft min dotter här också. Och jag fick ju henne direkt när jag kom upp till Stockholm. För hon hade varit hos sin pappa. Och det är ju bästa medicinen, känner jag. För att man får den här totala känslan av glädje och kärlek i kroppen. Liksom. Så jag tror att det är bästa medicinen.
Och det är ju det vi ska prata om idag faktiskt.
Ja.
Hur vi är som mammor. Mm. Och kärleken till våra barn. Hur de får oss att växa som människor.
Ja.
Och apropå det, förra veckan pratade vi om förändring. Och det är väl en resa om någon, att vara på en förändring, på hur man utvecklas som mamma. Det ska vi prata om.
Det ska vi. Så det, vilken låt har du valt, Anna?
Ja, men
det är du som sitter på den här låtväljarposten. Som
ja, den här veckan så blev det ett hjärta fyllt av ljus.
Med hjärtat fyllt av ljus?
Med hjärtat fyllt av ljus. Den har jag valt. Berätta om den. Den är ju så vacker.
Jo, men den är ju skriven av, texten är skriven av Ingela Pling Forsman till mig. Om mig. Och hon i stort sett tänkte väldigt mycket på mig. Och typ ställde några frågor då när jag precis har blivit mamma. Och så sa hon, jag har knåpat ihop den här texten här nu. Hur känns det? Och jag kunde ju knappt inte lyssna på den. Vilja var ju bara 8 månader då. Förrän jag började gråta liksom. Och då skulle jag då tävla med den i Melodifestivalen 2009. Och jag var ju liksom berörd just för att jag visste att jag sjöng till min dotter. Bara det är ju starkt liksom. Och hon låg dessutom i logen och väntade på Tutte helt enkelt. Och då menar jag inte en napp, då menar jag mitt bröst. Så jag hade ju som många av oss kvinnliga artister har haft lite kuddar, extra vadd. Mm. För att det inte skulle läcka och komma ut genom tyget in i, till dem hemma i soffan i tv. Så att det syns.
Men du,
fattar vad jag menar.
Vi lyssnar på den.
Ja, det gör vi. Oh.
Den är så fin.
Nej, men den är fin. Jag älskar den. Nej, men så här är det. Jag älskar den för att jag sjöng. Den handlar om mitt barn. Men hur kul var det? Jag måste bara få öppna mig och prata om det en stund. Ja, ja. Kanske bara i 30 sekunder.
Ja.
När man hamnar sist i en deltävling med en låt som man känner, wow, det här handlar om mitt barn. Det är liksom en del av mitt liv. Och liksom man repar och övar och liksom verkligen nu. Och den här klänningen med 8 kilos tyg och liksom fläck. Och löshår och allt vad det är. Nej, men vi röstar inte på henne. Hon kommer sist.
Men vad det var tråkigt. Så kul. Ja. Ja, men den var jättefin. Jag älskar den låten.
Ja. Nej, jag ville bara oja mig lite. Det är den
men
tiden.
Med hjärtat fyllt av ljus så kommer vi att prata idag, Shirley. Och jag tänker att för min del så blir det att man vågar öppna sig om hur man är som mamma. Och vad det har fått för konsekvenser för en.
Mm.
Och, men också
hur man förändras,
ja, men verkligen,
när man blir mamma.
Ja, och alla tankar som rör en. Och att man faktiskt backar tillbaka till sin egen mamma i det.
Mm.
Vad är det som gör att man blir som mamma då? Men du, Charlie, hur gammal var du när Vilja kom?
Jag var 35. Så jag var ju säkert för många som tänker liksom att det var sent. Men för mig så var det säkert fortfarande tidigt. Då tänker jag på det mentala jag. Jag tror aldrig riktigt man kan bli helt redo liksom så. Men jag var 35 år och när hon kom ut ur min kropp så var det som att hon alltid hade funnits där, vet jag att både jag och Daniel kände. Och när vi kom hem från BB hem till lägenheten med den här lilla bilbarnstolen och ställde den på golvet i mitten av lägenheten så sa vi, har inte hon alltid varit där liksom? Men vad som förändrades i mig var ju att jag kom djupare i kontakt med mina känslor. Jag kunde känna på ett annat sätt. Jag kunde känna en kärlek och lita på den och förvalta det liksom och tro på det. Och jag kunde ansvara för känslor på ett annat sätt än vad jag någonsin har gjort. Så jag brukar säga att bli mamma räddade mig ganska mycket i många avseenden. Mm. Så för mig var det väldigt viktigt. Och det är en gåva att kunna bli mamma. Liksom. Och för mig var det bara, jag är så tacksam att jag har min lilla tjej. Jag har ju ett barn. Liksom. Mm. Du har ju 3, Anna. När började du?
Ja, då började jag väldigt tidigt. Jag var ju 26 år.
Ja.
Men innan det så hade jag faktiskt under mig fått ett missfall. Mm. Och trodde då att jag skulle vara slutet på livet. Och jag inte skulle få några barn. Men så kom Simon. Och jag var 26. Och jag kommer ihåg att då på den tiden så sa min farmor. Hon tyckte det var väldigt mycket för sent. Hon trodde det var något fel på mig.
Oj.
Man har fått barn väldigt tidigt i min släkt. Så att men Simon kom när jag var 26. Och jag kände det också. Jag har tänkt på det. Hur jag kunde vara så redo. Simon var otroligt efterlängtad och jag kände mig så redo som mamma när han kom. Så att, ja, det är samma för mig. Jag kände också att jag kände som att jag växte. Jag bulkade på mig ännu mera kärlek. Så mycket kärlek som jag inte trodde att man hade kunnat ge. För det är man naturligtvis orolig för. Ska jag kunna ge det här barnet allt som jag vill ge?
Ja, och som jag alltid säger, jag är ingen romantiker, jag är realist. Så att jag gick inte runt liksom på rosa moln bara för att jag hade blivit mamma. Utan hon vaggade in mig i det. För jag var ju snarare så här, men fy liksom, jag kommer inte få sova ett jävla skit. Och liksom, nej men och så ska ungen gråta när jag är som tröttast. Och jag behöver mina vilopauser, då ska ungen vara vaken. Men liksom, jag är ganska så här realist, liksom, hur jobbigt det kommer bli liksom. Men så hade vi ju sån tur så att det här barnet sov ju typ när vi sov. Somnade vid 9 på kvällen och sov till 9 på morgonen. Alltså när jag satt på så här fikastunder med bebis mamma och mammagrupp, eller man ska säga, alltså med kompisar som precis hade fått barn, så satt de och liksom verkligen led och sa, jag har sömnbrist och det är ju fruktansvärt jobbigt att ha, kan jag tänka mig. Och så satt de och pratade om det här, liksom, ah, hur mycket får ni sova? Så när frågan kom till mig, hur har du det, hur mycket får du sova? Då ljög jag. Nej men gud, jag känner igen mig precis i det ni säger. Jag sover inte heller. För att jag kände att det provocerade om jag skulle säga, nej men jag sover hela nätterna. Jag har inga problem. Så, skål.
Nej, men,
så att jag nästan förminskade liksom den turen jag hade fått.
Mm.
För att liksom inte provocera dem. För att jag vet hur jobbigt det är att inte få sova.
Men det kanske är en del i det här att man ska jämföra när man får barn. Men hur är det för dig? Hur funkar det? Och så här. Och det är väl det man får strunta i. Jag kommer ihåg när jag fick Simon, så trodde jag att jag inte skulle behöva ändra mitt liv så mycket på ett sätt.
Mm.
Så jag släppade med honom den första veckan, kommer jag ihåg. Så var jag inne i stan och käkade lunch. Men när jag sitter på ett lunchställe så håller jag på att tippa en kopp kaffe över Simon som då är 6 dagar gammal. Och efter det så låste jag in mig. Och därmed så tror jag att jag faktiskt inte klev ur min bubbla sen på ganska länge. För då tänkte jag, nej, nu ska jag fokusera på att vara mamma. Och sen en annan femma som gjorde att det blev väldigt länge. Att jag har ammat mina barn i totalt nästan 4 år.
Mm. Jag ammade också, 1 år och 2 veckor.
Ja, och då kände man att man höll fast vid någonting som man... Jag kände, och jag kan tänka att jag höll fast vid det, jag ville att vara så nära mitt barn som möjligt. Å andra sidan kan jag tänka efterhand att det var ganska egoistiskt av mig. För jag gjorde det kanske, jag gjorde ju det naturligtvis det för mina barn. Men...
Nej, men det skadar ju inte barnen för att du är lamma liksom. Så tänkte jag med. Mitt ex var ju lite mer så här, men om du bara går ut i de här dörren och inte kommer tillbaka på en stund så kommer ju inte hon vilja ha ditt bröst. För hon fattar ju inte det om inte du är här.
Nej.
Men om du står här och säger, nu lilla bebis, ska du inte få tutte? Mm. Det är klart att hon skriker, hon är inte dum liksom. Då vill hon ju ha bröst. Och så att jag åkte iväg på ett gig och var borta 2 nätter tror jag. Och tryckte ut i varje handfat jag kom fram till. För att lätta på trycket, för att inte få mjölkstockning. Men så i alla fall så ringde jag hem till Dan hela tiden. Hur går det? Nej, men det går ju galant. Hon tog ju flaskan på en gång så fort jag
klickade ut.
Men då när jag kommer hem så var jag nästan så här, här kommer tutten! Lite som att jag liksom ska trycka in den i munnen på henne igen. Hon bara, nej. Det är över nu.
Men det är det jag säger. Det blir nästan en egofixering.
Ja,
jag vill vara behövd. Jag vill att hon ska vilja ha mig. Ja, men det var fantastiskt. Men det gjorde ju att jag faktiskt sov också. Jag sov ju, för jag sov med barnen bredvid mig. Och det skulle man ju inte göra då tydligen. För man kunde rulla över och kväva dem. Nej, men det gjorde jag. Så jag sov också.
Och det är så mycket folk tycker man ska göra och inte göra. Men det här med att vara behövd, Anna. För du ligger ju steget före, för din yngsta är 15 och min är 9. Att jag redan då får... panik ska jag inte säga, men att jag blir stressad över att när hon, bara ett enkelt exempel, när man går in i ett varuhus så är det såna här dörrar, du vet, som snurrar så här, och så går man in, och då har hon alltid fram till nu, mamma jag vill gå med dig, för att hon blir lite rädd, för hon är ju en liten tjej. Men nu ska hon helt plötsligt ha en egen lucka, en egen ficka i svängdörren, och jag bara, nej jag håller på att tappa henne,
nej.
Jag förlorar henne. Och så ibland så säger hon så här, jag kan göra det själv, jaha, så skojar jag så här, nej men då behöver du kanske inte min hjälp till det liksom längre, för du har blivit så stor liksom. Och hur är det för dig då som har så stora ungar?
Ja, Robin är ju 15 nu, men nu börjar jag kunna släppa honom lite. Eller jag måste släppa honom, för att jag har ju haft noja med att han ska åka tunnelbana. Jag vill inte släppa honom på tunnelbanan. Det har jag haft med alla barnen, och eftersom jag kommer från landet så finns det ingen tunnelbana. Och för mig är det förknippat med oro, med otäcka människor eller liksom vad som helst, att det kan hända saker. Så att, och Robin har ju också varit så att jag vill skjutsa honom överallt.
Det har jag haft i mig alla dessa år med alla tre barnen. Å andra sidan har ju de tyckt att det har varit väldigt skönt.
Men då har du skjutsat dem av oro, inte för att du har curlat dem nödvändigtvis, eller? Du har curlat också, ser jag nu på din blick.
Verkligen.
Ja, men det är klart.
Det beror på vem du frågar, men det kanske jag ändå vill erkänna. Fråga min man.
Alltså, dagens avsnitt heter ju inte curlingmorsor, frågetecken. Vi har ju velat ta det lite längre och så har vi kallat det för hönsmorsor, frågetecken.
Mm.
Och curla, ja visst, det är väl nästan en trend på 2000-talet att man är förälder på ett nytt sätt nästan.
Mm.
Inte alla återigen, men många, inklusive jag själv.
Mm.
Men det här med hönsmorsebiten, jag tycker du kan börja.
Jag tyckte att jag var extremt hönsmorsig tills jag separerade sista gången.
Mm.
Först kom det när jag skilde mig, för då var jag tvungen att släppa mitt hönsmorseri. För jag var
Berätta nu då, du har ju en unge först.
Jag har två barn först.
Ja, men jag menar, vi börjar med första.
Först har vi Simon,
ja.
Och sen kommer Charlie, 1 år och 8 månader.
Och de har samma pappa.
De har samma pappa.
Just det.
Och det var ju första, skulle jag vilja säga, min livskris när vi skulle separera och skilja oss. För då kunde jag ju inte längre hålla koll på vad som hände med dem när jag inte var där. Men där fick man ju bygga upp ett förtroende med sitt ex, att man hjälpte mig i den oron. För annars skulle jag ha behövt störa honom hela tiden med att höra hur bra de har det. Om han har gjort det ena eller andra. Där fick vi jobba på. Och det har gjort att efter det, så när jag separerade för andra gången med Robins pappa, så hade jag lärt mig det, att jag var tvungen att släppa.
Mm.
Så att jag blev en, jag skulle vilja säga att varannan vecka var jag en super ärtig, pigg, lyx mamma med ledighet, för jag kunde släppa totalt, för jag vågade liksom släppa den oron. Men så fort de kom tillbaka och backade hem, så kände jag att nej, men då är det fullt ös, och då vill jag ge dem allt.
Mm.
Allt och lite till. Jag ville både curla, skämma bort, och jag var hönsig, försiktig och fixa. Jag ordnade till och med en barnflicka som hjälpte mig att hämta Robin på dagis. Och så gick hon hem, och då var ju Simon och Charlie hemma, och de tyckte ju, nej men vi behöver ju inte ha henne här. Men just då kände jag, nej men vi har någon som ändå hjälper dem att hålla koll. Så nej men jag var lite hönsig så, men jag tycker att jag har fått lärt mig det.
Men hur yppade sig hönsigheten för dig då? Var det liksom att de inte fick gå ut på utanför dörren för att det kunde komma en lastbil och köra på dem, eller hur? Något tydligt exempel, tänker jag.
Det var väl mer att de skulle klä på sig ordentligt, har de ätit ordentligt, och det här med att tjata om maten. Jag tyckte att jag förstörde dem med maten. I min iver att jag ville att de skulle äta, så stod jag och gjorde 2-3 rätter till middagen. Helt galet. Istället för att säga, nu äter vi köttbullar och makaroner. Så var det någon som, då var det såhär, nej men okej, då fixar jag korv också. Jag var liksom,
nej men du, det
där är ju kvällande. Ja, det kanske var. Men ändå var jag så mån om att de skulle äta. Och jag kommer ihåg att nu när jag tittar på mitt lilla barnbarn, så ser jag hur de försöker få henne att äta. Och jag tycker det är så noja med det. För barn svälter inte idag. Men så jag var själv likadan när man sprang med skeden och skulle
liksom. Plus att det finns ju inga rätt och fel i barnuppfostran så länge man vill barnen väl. Jag menar, var 17, kanske någon tycker att du gjorde fel för att du lagade 3 måltider. Men samtidigt så, vadå fel? Men det är klart att man kan, någon annan kan komma in utifrån, kanske din nya man då, och tycka nya grejer, tror jag. Kanske, oj vad du gör så med dina barn, för att han kanske inte är van vid det. Eller i min värld då, om jag berättar hur jag är med min dotter. Jaha, är du sån är inte jag. Men det finns ju inga rätt och fel, förstår du vad jag menar? Alltså.
Nej, men ibland tänker jag att man gör dem en björntjänst i och med att man backar. Först säger man en sak och så förhandlar de bort det på något lustigt vänster. De lyckas få mig att erbjuda någonting annat istället för att stå fast vid det. Och det här med att man hotade att man, ja men om du inte gör det eller så blir inte det här. Och de hoten, de kom aldrig.
Jag har faktiskt aldrig gjort det, jag vet inte varför. Jag följde ju mitt barn några år senare, kanske inte var inne med hota då.
Nej men att du ska få någonting, och då om du det är
hot där, så får du glassa. Men jag glorifierar ju inte mig själv, alltså jag säger det, det finns inga rätt och fel. Men jag var lite mer så här omvänd psykologi, som om det skulle vara bättre. Hon säger så här, jag vill ha den. Nej, du får den här. Eller ingen alls. Okej, då tar jag den. Istället för att säga, nej, det blir ingen. Och lyssnar du inte på mig så blir det ingen lördagsgodis. Då var jag så här, Nej, den får du inte. Men vet du får den här eller ingen alls. Och då tror ju barn att de får välja ändå. Ja, alltså, omvänd psykologi. Ja, men det fick jag välja. Ja, jag tog den i mitten, annars fick jag ingen alls. Men jag fick inte den till vänster, men det har hon redan glömt. Men jag tror också att det är en viktig aspekt i att jag hade mer tid. Att stå så där med henne och hålla på tills vi möttes. Har man 3 barn så tror jag att det är lite så här, wow, du, nu lyssnar du, för annars blir det ingen pulka imorgon.
Mm.
Skärp dig. Och så var man tvungen att ta hand om 3., 4., 5 barnet. Men för mig har det varit så här, ja men lilla gumman, det är så här att om inte du... Alltså det är kanske lite lättare för mig med ett barn, jag vet inte.
Och sen tänker jag, undrar om det är skillnad på killar och tjejer. Jag har ju killar och du har en tjej. För jag trodde att, jag har ju inbillat mig att tjejer är mer svårförhandlingsbara. För i mitt fall, killarna har ju aldrig hållit på att ge sig om kläder till exempel. Nej, det har ju aldrig varit en grej för dem. Men det kan ha varit andra saker som kanske inte är viktiga för en tjej. Jag vet, är det skillnad tror du?
Ja, jag vet inte. Alltså det där är ju så olika, tror jag också, hur man själv är. De lär ju sig av oss genom bara att se och ta efter.
Mm.
De gör ju som vi gör liksom.
Mm.
Men det här med höns, mamma Anna.
Mm.
Jag hävdar ju att jag inte är en hönsmamma.
Mm.
Men jag är väldigt orolig.
Mm.
Ja, då tänker folk, men inte det samma sak? Nej, då ska jag förklara. Om jag är på ett köpcentrum och vi inte ser mitt barn. Och så kanske min mamma är med, så säger hon, vad det vill jag, vad det vill jag. Jag har ingen aning, men det som göms i snö, jag kommer fram i ett hö. Hon kommer väl fram någon gång, och om inte annat kommer hon väl när hon är hungrig. Där bryr inte jag mig så mycket. Jag bara säger, men hon klarar sig. Alltså inte när hon är 2. Jag menar ju nu när hon är typ 7, 8, 9. Ja, nu är hon 9. Ja, så mycket riktigt kommer hon där igår och jag bara, hej gumman, du vet, inte så här. Jag måste ju lita på henne liksom. Däremot om hon säger så här, jag har ont i halsen. Åh nej. Nej, nu är det ju halsfluss. Och så blir det säkert halsböld. Går in och googlar och bara, ont i halsen. 3 dagar klagat på ont i halsen, lite varm. Nej, det här kan ju bli halsböld. Vi måste gå till, alltså liksom,
ja.
Med viss överdrift nu. Men att där blir jag väldigt orolig när det kommer till sjukdomar, eller man ska säga vård av barn. Där blir jag så här, wow.
Mm.
Men om hon springer ut på en väg, då tänker jag, men hon fattar väl själv att hon ska kolla höger och vänster. Så där, vad tycker du? Är jag hönsmamma? Nej.
Nej.
Är du det då?
Nej, alltså, och jag tänker så här, jag har ett annan form av hönseri, vilket bottnar i att jag har vart så mån om att få en bra relation med mina barn. För att jag själv inte hade en så bra relation med min mamma.
Just det.
Och det gör att jag förmodligen har överkompenserat och varit ännu mer försiktig, ännu mer mån. Jag tror det, nu när vi sitter och pratar om det. För jag har funderat över, jag har försvarat mina barn med näbba mot klor mot de männen som jag haft nu. Eller som, till exempel när jag träffade Robins pappa då, så var jag så otroligt mån om att försvara barnen och se till att de hade det bra i en separation. Vilket det blev till bekostnad på då på Stefan som mitt förhållande. För jag var så mån om att jag själv skulle ta hand om det. Och jag är den enda som kan deras bästa väl och skulle göra allting. Ja. Vilket var så här i efterhand superexkluderande mot Stefan som fick kämpa för att liksom, jag släppte inte in dem överhuvudtaget. För det var bara jag
just
som kunde ta hand om. Så det har gjort att jag ändå har varit mån om att liksom försvara dem på ett annat sätt. Eller ta hand om dem. Det finns ingen annan som kan ta hand om dem bättre än jag. Så har jag tänkt. Det. Men det finns det ju. Inte minst deras pappa då.
Jo, men där har jag ju också fått öva på. För alla som lyssnar som är separerade eller frånskilda. Som har sina barn hos sin pappa ena veckan. Och hos sig själv då. Eller hos sin mamma och hit och dit. Då har jag också fått öva på att... Nej men gör nu Daniel det här lika bra som jag. Mm. Jag menar, alltså det är så brutalt då att liksom ligga och oroa sig över det. Det blir väldigt destruktivt.
Mm.
Och då fick jag också öva på att bara släppa.
Mm.
Och så tänkte jag ska inte ens fråga. Utan att man ser väl hur ungen mår när hon kommer. Liksom. Är hon likblek och hungrig så gick det inte så bra. Och mår hon bra så behöver inte jag oroa mig. Och det har jag vuxit i också som människa att förstå att, ja, krasst, att någon annan verkligen kan ta hand om mitt barn lika bra som jag. Men så där var jag nog ändå lite hönsig, om jag får ta tillbaka nu.
Mm.
För då kunde jag vara lite så här, aktas hon inte sväljer tandborsten när hon borstar tänderna? Nej, inte riktigt så. Men lite så här, men Daniel, du kollar väl nu när hon... Och hon har ont i halsen. Har du kollat ner i halsen? Nej, men hon säger väl ifrån om hon får mer ont. Nej, men du måste lysa ner och be henne säga så att du kan se om hon är svullen röd. Och liksom, så nu släpper jag det. Och det är så skönt, det är så befriande. Det är också ett litet tips, tycker jag, till folk som lyssnar. Att man bara kan släppa ibland.
För sen har jag varit med om situationerna när mina barn har fått en bonusmamma. Och då gäller det ju verkligen...
Åh nej, det har ju inte jag varit med om än.
Och jag har varit med om det 2 gånger. Och jag kan säga att första gången var det en katastrof för mig. Med Simon och Charlies bonusmamma, det kan jag säga. För där visste jag att barnen inte var särskilt glada.
Oj.
Och det gjorde att jag fick ju lägga band på mig. Och jag har faktiskt... Jag försökte strida för dem bakom deras rygg med deras pappa, så att säga då. Det här. Men det håller på att gå riktigt illa. Och jag skulle vilja säga att Simon, han får riktigt illa av det här. Men tack och lov såg de att jag inte köpte det här. Men vi ser nu, och det har löst sig fint. Men Robins nuvarande bonusmamma, Helena, så är det ju en helt annan sak. Okay. Och där är nästan så bra så att jag kan bli lite... Men samtidigt så har jag gett henne full 100% tillit och kärlek, vilket gör att hon hanterar Robin så fint. Hon är fantastisk. Jag älskar henne.
Ja, och tänk vad skönt att kunna sitta och säga så. Det är ju min dröm. Den dagen Daniel bestämmer sig för att leva med någon på det sättet och liksom gå all in och liksom, nu kör det här, vad härligt, då får ni höra att det är live i alla fall. Att liksom gå all in och bara liksom kanske vilja börja nämna henne mycket. Mm. Liksom så här att, jag har ju aldrig övat på det, jag har aldrig varit med om det so far. Och liksom, hur kommer det kännas? Vadå? Varför är hon så himla snäll och gullig och fin och luktar gott? Vad var hon för parfym? Vad ska jag? Hur ska jag bli bättre? Mm. Men jag tror att... jag har redan övat på att veta att hon har det bra utan mig. Så jag tror att det kommer kännas mer naturligt nu än om det hade varit att när jag och Daniel separerade och han blev ihop med den här människan direkt. Då hade jag nog inte hunnit vänja mig vid att det finns en kvinna i bilden. Men nu har det ju gått drygt 2 år liksom. Det vore väl konstigt om man inte hade vant sig vid tanken.
Jag brukar ibland jag blir så lycklig, för ibland så brukar Helena säga till mig, om vi har varit ifrån varandra en längre period, så kan hon höra av sig till mig och säga att jag vet hur mycket du längtar efter Robin. Och att hon vill berätta någonting han har gjort. Och för att liksom, hon vet att jag längtar, men jag ringer aldrig och liksom tjatar för att liksom störa dem. Nej. I sin lilla familj, där de är en familj.
Det låter så sunt, det känns ovanligt. Alltså, jag all cred till dig. Det låter ju så sunt så att det nästan är så här, liksom, tänker många så här som du och Helena, liksom, att det funkar så jävla bra.
Jag vet inte, men hon är ju mamma också. Hon har ju samma... Hon har ju samma känslor och samma tankar som jag är mån om att jag ska tänka på det. Och hon har också hört av sig när hon har sagt så att nej, nu vill jag bara att du ska veta att jag har haft världens supergräl med Robin. Så att, och det vill jag bara säga. Så att inte han skulle komma till mig och säga någonting. Nej, men eftersom vi är så tajta så då skulle Robin aldrig kunna spela ut det kortet. Han är supertajt med oss. Men naturligtvis har man ju alltid en tanke så att tänk om... Nu tror jag inte det, men det här med att tänka om han skulle tycka mer om henne än om mig som mamma. Precis. Att man tvivlar på mig, men jag är lika bra mamma, för de lever ju ett mer, vad ska jag säga, ett inte så kringflackande liv och så rastlöst liv som jag faktiskt ändå har, känns det som.
Man hinner väl börja tänka på olikheterna när man vet att ens barn vistas på en plats lika intensivt som hemma hos en själv, där det är annorlunda. Liksom. Då hinner man ju tänka så här, vad har jag att erbjuda och vad har jag inte att erbjuda? Jag är så där disträ och flängig och alltid sitter vid datorn och hon står och bakar bullar. Och liksom, jag bakar ju inte. Liksom. Så jag skulle nog också tänka då liksom att då vill nog vilja vara där för att hon får bullar och tårta. Mm. Så jag förstår, men jag har som sagt inget exempel på det än, för jag har inte varit med om det än, men det kommer väl, får vi hoppas, eller säga, att man träffar nya och liksom fördjupar sig i nya relationer, både jag och mitt ex, och då kommer ju det liksom säkert.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men, och jag kommer att tänka på det nu, Charlie, för det var under några år så kändes det som att jag då svek jag mina barn. Ja. Har jag berättat om det?
Nej.
När jag tog över hotellet så var jag tvungen att göra ett aktivt val att inte vara här i Stockholm. Så jag fick ju prata med barnens pappor och fråga om de stöttar mig i det här. För annars har jag aldrig kunnat gjort det och sagt att ni behöver ta ett större ansvar. För att jag ska vara på annan ort och jag behöver köra den här grejen. Och de stöttade mig 100 till det. Det var så mycket kärlek och respekt. Men under den här perioden så, vad som hände var att Charlie, han drog sig undan från mig och ville inte träffa mig. Och han, från att han hade tyckt att Arboga har varit någonting fantastiskt, våran stuga och hälsa på morfar, så blev det ett helvete.
Ett hot?
Det blev ett hot och han ville inte alls vara där. Och vi sålde vårt hus som vi älskade och de var tvungna att komma dit. Och han hörde i princip av sig, som jag uppfattade bara när han behövde pengar. Och jag var så fullkomligt olycklig, Charlie. Så att jag kommer ihåg, jag kände att jag stod inte ut där. Jag vill ha tillbaks mitt barn, kände jag. Och det var inte värt det. Det kan du tänka dig. Jag hade ju hotellet i 3,5 år. Och det var det inte värt. Men jag försökte få dem att förstå att det är inte för alltid. Men Charlie var 14 år då. Han var nästan 15 som Robin.
Och vinna tillbaka, eller vad man ska kalla det, en tonåring då, är ju inte lätt, gissar jag då.
Nej, men vet du vad jag gjorde? Charlie och jag har pratat om det många gånger. Men jag skulle skjutsa Robin till en träning. Och så bad jag Charlie att följa med i bilen. Det var en gång när jag var hemma då på besök. Och så kommer jag ihåg vi hade den här stora hotellbussen. Och så kommer vi upp i Bromma och lämnar av honom. Och då låser jag bildörrarna. Så jag låser in mig och Charlie i bilen. Och sen säger jag det här att Charlie, jag vill ha tillbaks. Jag vill ha tillbaks mitt barn. Jag vill ha tillbaks dig. Ja, men jag säger det. Och han blir så arg. Han blir så förbannad. Och han
vill bara
galen.
Springa ut.
Ja, men han är bara... Men han var mest arg över att jag fick honom. För han blev ju ledsen.
Ja, det är klart.
Och jag så förklarade det för honom, och jag tycker inte det är roligt. Det är klart att jag skickar pengar, förstår, att ge pengar och så här, men det var enda sättet vi kommunicerade. För han ville inte hänga när jag väl var här, så att vi hade världens snack där och vi var så ledsna båda två. Och sen skulle jag skjutsa hem honom, för jag skulle skjutsa honom till hans pappa. Och efter det där sen så var lite isen bryten, för då kände han att nej. Och så började han komma tillbaka, men det har tagit många år, Charlie.
Ja.
Vi pratar om det här än idag.
Ja.
Och nu är han pappa själv. Så att han har liksom förstått.
Men jag blir så blödig.
Det blir jag också. Men jag är sjukt stolt över att jag orkade det där. För jag kunde ha sagt, liksom, tänkt så här, nej men vi skippar det här då.
Ja.
Men det kände jag bara att det gör inte jag. Och anledningen till det var att jag...
Nej, men alltså, det finns ju en jädra skillnad på, tycker jag, att vara en driftig kvinna / mamma. Än att vara en egoistisk kvinna och mamma. Alltså att, jag tycker att du är driftig, precis som jag själv är i våra yrken. Men det går ju till en gräns där vi får andnöd om inte vi känner att vi får rå om alla människor runt omkring oss. Medan sen finns det ju karriärsmänniskor som bara kör och kanske går över lik och liksom skiter i familj och vänner runt omkring sig för att man vill lyckas då stort eller vad man nu vill göra. Och så ser ju jag dig att du slet ju som en galning där med hotellet och att vara mamma samtidigt.
Men det var ju superegoistiskt.
Jag skulle säga att man försöker lyckas i livet samtidigt som man är mamma. Jag tycker det är skillnad på att vara egoist.
Ja, men jag känner
att det är egoistiskt att försöka kasta sig in i någonting som man har drömt om och försöka klara.
Men jag hade ju inte drömt om det egentligen eftersom det kom så plötsligt. Men jag kände att jag skulle ångra mig. Mm. Och jag glömmer aldrig när vi satt i bilen tillbaka från Arboga, jag, alla tre barnen och de stora barnen i baksätet. Och jag ser dem i backspegeln och jag försöker prata med dem och säga, men hur funkar det hos det här nu allting? Och då hör jag hur Simon försvarar mig, för han vet att Charlie ska säga att det är ett elände. Så att han säger nog så, det är helt fantastiskt, men mamma, vad som än händer har du alltid sett till att ordna det för oss.
Men det är det jag menar, Anna.
Ja, men det
att man alltid har empatin kvar, liksom. Att man sliter häcken av sig och satsar på någonting. Jag menar, tanken med att satsa på ett stort hotell i Arboga var väl ändå att du skulle vinna någonting på det och kanske kunna ge dina ungar ännu mer tid och vad fan som helst. Ja. Alltså förstår jag menar? Ja. Det var inte så att du flydde landet och lämnade dem och sa vi hörs om 4 år.
Nej, men och som sagt, det var lite det jag försökte förmedla där apropå att sätta mål och tänka framåt. Ja, men man kan inte begära det av en 16-åring och en 14-åring. Men vi nu, så här i efterhand så kan vi se att vi har haft en resa tillsammans och jag älskar att vi kan prata om det.
Mm.
Och det tycker jag är faktiskt, det är kanon.
Så kom din rädsla för att, hade du någonsin de här nojorna över liksom att, som jag kan ha redan nu när hon är 9, att det kommer en dag liksom där man inte är behövd liksom. Behöver jag oroa mig för det här mer? För man är ju alltid behövd, men jag menar liksom, behöver jag inte torka dig längre? Behöver inte jag? Ska du göra det själv? Och liksom, man blir behövd på nya sätt.
Mm.
Men den rädslan gick du väl igenom, gissar jag med då?
Ja, och man är ju inte behövd längre. Men på ett annat sätt skulle jag vilja säga. För så mycket som barnen backar hem och hör av sig och vill ändå både ha råd, de vill diskutera saker, de behöver ibland en slant. Eller de, liksom, de behöver ha någonting annat. Så man får ju en härlig situation. Robin är ju fortfarande i sitt esse i sin tonåring och är världens superhärligaste unge. Men mellan varven så är ju han en äkta tonåring och pröva mig rejält. Ja. Så han tycker inte att han behöver mig. Men det gör han ju. Han behöver oss alla.
Och då gäller det ju då att kunna backa där och få, jag kan ju bara relatera till mig själv, att få det här barnet att själv komma in i de här in och ur olika faser där man då upplever nu behöver inte jag min mamma och sen bara jo nu behöver jag henne visst, att man inte är på för mycket där och liksom för då kan man ju nästan stöta bort ungarna. Jag har ju allt det här framför mig som sagt eftersom hon inte är tonåringen min dotter, men det är ju verkligen som alla har sagt till mig, passa på när de är små. När man bara kan ta en kram och en puss och lite gos i soffan. När man säger, kan jag gosa med mamma, kan jag säga med bebisröst fortfarande. Hon bara, jag kan ju få den här tonårsblicken. Hon bara, jo men det vill du älskling, säger jag. Och så kommer hon och så gosar man. Och sen en dag kanske hon säger, nej, låt mig vara. Och jag bara, ja, men det, allting har sin gång.
Men det är en balans. Jag upptäckte ju julas. Vi sågs ju före jul.
Mm.
Du kommer ihåg att vi skulle ha barnen hemma på julen och så. Och då blir jag som ivrig att det ska vara så toppen allting och fixa och så. Och så när de väl kommer sen så är jag så mån om att liksom hålla resonemanget och surret igång och att allt ska bli så bra. Så att det nästan, hela det blir för mycket.
Mm.
Tills jag inser bara att nej men, att man inte behöver titta på mig, men vänta ett tag.
Man behöver inte anstränga sig så jävla mycket.
Sätt ner djup bara.
Men där är ju Andy väldigt bra, din man, som inte har några egna ungar. Han är ju väldigt bra i att bara se det utifrån. Och han har själv varit den här tonåringen liksom, naturligtvis. Och se det utifrån och kanske komma med tips som du kanske aldrig hade funnit utan honom. Eller förstår vad jag menar? Alltså det är väldigt bra, tror jag, att han kom in i ditt liv.
Jo, men han har ju påmint mig om så mycket. Och han får mig att se på mig själv ibland så att jag vill bara dra ner rullgardinen och skämmas.
Ja, men det är det jag
och
menar.
Ibland så räcker det bara att han tittar på mig, Shirley. Vad håller du på med? Ja. Men jag har blivit bättre. Till exempel med Robin. Jag menar, om vi ska ha fredagsmys så kan jag fråga honom. Hej, vad ska vi ha på fredagsmys? Kan vi ta det här? Han bara, ja, det blir bra. Och sen kan han komma på, nej men ska vi inte ha det här istället? Och är det med att jag kan tjata? Jag kan tjata hål i huvudet på dem om saker och ting. För att jag är så osäker. Det är min osäkerhet
som jag fattar.
Gud vad störande. Mm. Och det där håller jag på och försöker att lära mig om.
Men vi kan väl komma överens om att hönsmamma frågetecken. Jag skulle ändå vilja säga att jag tycker inte det finns rätt och fel. Jag sa det innan. Det är ju liksom, så länge det inte kväver eller skadar ett barn liksom ens sätt då, eller man ska säga, finns ju inga fel. Jag påstår och vill fortfarande hävda att jag aldrig har varit en hönsmorsa. Men jag måste ju verkligen öva på det här med att inte bli så orolig när det kommer till sjukdomar och det här. Mitt ex kallade mig hypokondriker, men jag är inte orolig för att jag själv nödvändigtvis ska bli sjuk. Men jag är väldigt nojig med mitt barn.
Mm.
Och sen säger han, du googlar så mycket. Ja, så kan jag googla så här. Hon säger att hon, eller så här, hennes ena öga hänger. Öga hänger. Ja, då blir ju det döden inom 3 minuter liksom. Men ibland kan man vara så här, konstig hosta. Krupp. Och så läste jag lite om krupp. Och då var hon ganska liten. Och så helt plötsligt när vi ligger och sover så hör vi från hennes rum en hosta som låter som ett hundskall som jag precis hade läst. Och jag kastar mig upp, tar det här barnet och slänger ut henne i snön typ. Det var vinter. Så att hon får någon slags och liksom började andas igen. Och så sov vi i -10 grader i vardagsrummet hela natten liksom. För det hade jag läst någonstans. Nu kanske jag säger fel för er som är kunniga, men lite sådär. Och då tackade Daniel mig. Så att det finns ju inga rätt och fel. Ja, hörni, min mamma sitter ju här helt plötsligt istället för Anna. Men vi har pratat mycket om hur vi är som mammor idag, mamma. Och ser du något tydligt drag sådär? Ja, det där har Shirley fått från mig. Som just mammarollen.
Ja, att du låter henne städa bra framförallt.
Oh.
Hon fixar och donar.
Ja, det gör hon.
Ja, det är hon jätteduktig på.
Det blir jag ju stolt att göra.
Sen är jag inte... Att du är lite rädd för sjukdomar, det har inte jag varit.
Nej.
Och du är inte lika hönsmammig som jag.
Du var väldigt hönsmammig, ja. Till exempel en gång när jag var 21.
Ja, runt...
Då var jag hos Ulle på Sjöbo i Borås. Och så ringer min mamma till Ulle. Det är din mamma. Jag bara, aha, vad vill hon då? Hon undrar om du har paraply med dig, för det regnar ute. Jag bara, men ursäkta, jag är 21 år.
Nej.
Men det var ju så.
Var det så illa?
Ja.
Stackars Shirley.
Men sen tycker jag att jag har upplevt att jag har tagit efter att du är rak,
ja,
hård och tydlig.
Stämmer nog.
Men ändå hjärtlig faktiskt på ett sätt.
Väldigt gullig.
Men den här gången, nu lägger jag ord i mun på dig för du vet inte vad jag ska nämna nu. Men det kommer ihåg det när jag var hos grannen och vi drack vin och jag var typ 18-19.
Någonstans där.
Ja, du får berätta.
Ja, det var grannarna under mig och de skulle gå ut och dansa. Och tyvärr så blev Shirley lite för rund under fötterna. Så att det var också en åldersgräns på det här diskot och hon hade inte fyllt den åldern som man skulle. Så jag blev så förbaskad för att hon inte lyssnade. Så jag ringer till han som äger diskot. För det var en...
Förlåt, jag höll på att sätta apestinen i hand.
Hon
ringer alltså till nattklubbsägaren när jag... Nej, fy fan.
Ja, det är för att jag kände honom mycket väl. Och sa till Peter att du får inte släppa in Shirley för hon är inte, tycker jag, i det hon borde vara. Så att,
Och där kommer jag. Ja. Och jag kommer ju in, för då har inte hon ringt än. Så jag kommer in.
Nu stoppar henne.
På Ritz i Borås, jag kommer ihåg det. Går in och dansar lite och hinner liksom ha lite skoj. Sen kommer det 2 vakter så här. Och knackar mig på axeln och bara... Du, din mamma har ringt. Du ska åka hem. Men då är jag ju som du var när du var ung. Jag var ju inte den som bara, okej, då åker jag hem. Du var väl också lite trotsig och...
Ja, fast inte på det sättet kanske riktigt. Du vet, jag är i alla fall inte... 70 snart.
Men vadå, om mormor, alltså min mormor, du skulle väl inte åkt hem om hon gjorde så mot dig?
Det hade jag nog blivit så tvungen, för jag tog min pappa, det kommit och hämtat mig.
Men vad jag gjorde då?
faktiskt.
Jag gick in på en toa och låste in mig. Så vakterna fick bända upp dörren för att ens få ut mig därifrån. Det här var väl lite avslöjande, mamma.
Fast kan jag få berätta hela?
Ja, gärna.
Fortsätter jag. Och sen så visste vi att de skulle skicka hem henne. Och så grannen under då, undrar var hon tog vägen. Hon kom aldrig. Så säger grannen under killen där då att då åker jag ska försöka hämta bilen och gå ner och hämta henne. Då ser vi henne komma gående i backen. För vi bodde i ett hus lite i en backe. Och hon var helt vansinnig. För hon hade ju förstått att jag låg bakom. Så hon var så arg på mig denna kväll. Så det var helt otroligt.
Just det, de sa aldrig att det var mamma.
Nej,
men du fattar det. De sa bara att du ska hem.
Ja.
Men jag fattar ju att det var Anita Klämt.
Som hade ringt.
Oh my lord. Men vad ska jag komma fram till? Att du har varit mer hönsig. Och jag är mer nojig.
Ja, kan det kan man säga.
Ja, och Anna är inte heller så hönsig helt enkelt.
För, nej, det här med sjukdomar har aldrig stört mig riktigt. Men,
det här med sjukdomar har aldrig stört mig.
Men däremot om man har klättrat på hög på ett klätterställ så har jag varit rädd för att de ska trilla ner.
Mm.
Men däremot det här. Och så med gränser med ålder. Mm. Man går inte på disco när man är 15 om gränsen är 18.
Jag var väl inte 15?
Nej,
jag var ju 18-19 och jag tror att det var 20-årsgränsen.
Jag tror det var 21 på Ritz.
Nej, men man kan säga så här, det finns, jag kan säga så här, om jag någon gång om vi någon gång behöver en gäst annan och mer gång där vi tycker att det ska bli fart på ämnet, då tar vi in en liten klipp igen. Men mamma, nu är du ledig. Nu är du klar.
Nej, så jag är klar.
Du får ingen lön heller.
Va? Får jag ingen lön? Jag har fler sådana grejer man kan prata om.
Ja, men det var roligt att höra att nej, men
att min mamma, att mamma är lik sin mamma, menar du?
Ja, och vet du vad? Att min pappa är lik, väldigt lik din mamma.
Va?
Hon gjorde motsvarande. Jag fick aldrig dansa sista dansen på diskot. Även när jag var 20 år så stod han med bilen 5-1.
Nej.
Aldrig en tryckare fick jag
men
dansa.
Men tänk nu när man är mamma själv, då tycker jag att det är gulligt. Då blir jag så här, nej. Men när man själv stod där. Och man visste att ens mamma hade ringt hem en. Alltså det är inte kul.
Nej, jag satt i bilen och grät och var så förbannad. Och så tänkte jag, när du blir gammal så ska jag aldrig skjutsa runt dig. Jag satt där och byggde upp något jag skulle hämnas men jag blir gammal. Men så är det, men jag kan vara lite tacksam över det idag.
Ja, men det är ju så, vi formas ju. Men jag kan väl ändå på något sätt tacka min mamma för att hon alltid har varit rak, ärlig och liksom human. Alltså väldigt så här... men rak, det är det ordet jag vill säga.
Ja, men framförallt
man är liksom, det är ingen bullshit, det är så här raka, oj förlåt, raka puckar. Och jag har blivit en raka puckarbrud och jag gillar att vara raka puckarbrud.
Kom ihåg det nu när Vilja går in i tonåren.
Ja, jag ska vara likadant mot min lilla bubbis. Ja, men du, nu tycker jag att vi kör vår veckans topp och botten.
Hur den här veckan var det nu då?
Ja, men alltså, vi har ju redan pratat om min vecka. Den var ju botten hela veckan där med sjukdomar och hit och dit. Så det vill jag inte prata om mer. Däremot så kan jag ju gå in på min topp. Och då vill jag säga så här. Rätt kort och slätt vill jag bara säga. Vi hyllar alldeles för sällan våra hjältinnor och hjältar inom vården i Sverige. Och jädrar vilket jobb de gör alltså. Nu kommer jag tillbaka till det ändå. Men när man ligger där och inte är dödssjuk. Utan jag är liksom sjuk. Men jag kan ändå se what's going on. Och man vet att det ligger hjärtsjuka där. Det ligger någon där som mister livet. Det ligger någon och det går larm. Och de springer runt och blö, 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 blö. Och man nästan förminskar sig själv lite. Och bara, men varför ligger jag här med min lilla inflammerade njur? Och vilket jobb de gör. Och ändå när de kommer in till mig så får jag full... fokus och Rolls Royce vård och intravenöst antibiotika och dropp. Alltså att fasen vilket jobb de gör alltså. Jag vill hylla dem, det är min veckas topp.
Mm. Man blir så glad när det väl gäller så.
Och har du någon botten?
Ja, botten. Aha. Ja, alltså. Jo, men det har jag. Jag tar den här. Jag har ju varit och jobbat i Vilnius.
Mm.
Och så gjorde jag väldigt många starter och landningar. För jag fick mellanlanda i Riga. Och jag är ju lite nojig att flyga.
Jag vet.
Det går bra, jag flyger och så vidare. Men jag är väldigt mån om att man ska sköta sig och hålla allt på flight mode och såna här saker. Och när jag ser att killen bredvid mig sätter på sin mobil i icke-flight mode. Han ändrar det när jag ser det och kan börja sätta och skicka sms.
Men vilken idiot.
Så blir jag helt galen.
Ja.
Och jag ser att han... Han ser att jag ser honom, men jag kan inte låta bli, för jag blir så upprörd och mitt adrenalin svallar. Jag har liksom kunnat hålla mig, så att jag säger någonting till honom och så säger jag att på engelska då, att så säger jag så här, gud vad du är rude, säger jag.
Ja.
Jag vet inte, jag kan inte hitta någon. Jag blir så arg. För samtidigt ser jag på honom att han ser ut som en där rysk maffiakille. Så jag tänker, han kan skjuta mig. Nej, men jag fick ett utbrott och så sa jag det. Ja, men jag tror att säga till honom. Jag tycker inte han ska...
Men jag kan tycka så här, det är klart som sjutton att inte flygplanen startar för att han tar upp den så. För då hade vi ju inte fått flyga med telefonen i våra fickor och väskor. Då hade vi fått lämna in dem när vi satt oss på ett flyg. Det är klart att man vet. Men vad jag kan tycka är så här, hur bråttom kan det vara för honom att göra det? Varför väntar han inte tills man landar? Av respekt för människor som kan vara flygrädda.
Mm.
Eller bara av respekt för att man ska stänga av telefonen när man flyger. Punkt slut. Och sen är det så skönt att en botten kan vara något så, inte så gravallvarligt i vår podd. Att det inte alltid är liksom så tungt, utan att botten får lov att vara lite...
Men då kan man väl säga att botten var väl att jag inte vågar säga det till honom. Du, jag är jätteflygrädd, vill du stänga av den i flight mode? Istället
Precis.
Så kräktes jag på den här mannen och sa att det var den värsta skitstövlig jag har suttit bredvid någon gång, som är orespektfull. Och... Nej, men han fick sen så, och när vi gick sen parallellt, jag stirrade på honom så han hade kunnat dötta mina blickar.
Mm, men du, han kanske gjorde det. Nej, men gud, nu får vi inte sitta här och önska livet i folk. Nej, men har du haft något topp då?
Ja, men jag hade det. Och varför, jag kan ju prata om det nu när vi... När vi har pratat om barnen då.
Mm.
Det var när jag fick, mitt i natten så ser jag att Robin har skickat ett sms till mig. Och så står det, hej mamma, jag är hemma nu, I love you. Och så är det tre hjärtan.
Nej.
Och då, jag ser inte det först på morgonen. Men saken är den att han är på ett disco. Just eller på en 16-årsfest.
Just
och han
det.
Vet att jag har varit lite nojig över det.
Och varit väldigt
har
liksom
nej. Peppat honom att ha det så kul och det blir väl okej och sådär. Och han,
men att du är nojig över det.
Och då vill han tala om för mig, eftersom han inte är hos mig nu. Så skickar han ett sms och talar om, hej mamma, nu är jag hemma.
Det är väldigt fint. Då och jag tycker jag att... det blev väldigt fint avslut på våran podd.
Yes.
Att du har gjort ett väldigt bra jobb med dina ungar, Anna.
Detsamma.
Och det sa jag faktiskt första gången jag såg dem. De är otroligt fina killar.
Ja, och din lilla Vilja är ju en liten prinsessa.
Hon är bäst. Okej, men vi ses väl nästa vecka då.
Hej då.
Hej då.
Hej då. Hon som var jag letade efter lyckan, så ensam till slut. Såg kärlekens vin bli vatten. Hon som är jag lever i ögonblicken. Jag kastar mig ut och räds inte längre natten. Min hjärtat fyllt av ljus sen dagen då. Skuggorna vände om. Jag hade vant mig vid att drömmar blev till krus. Nu står jag mitt i mitt liv, förundrat sen du kom hit med hjärtat fyllt av ljus. Oh. Hon som har jag vet inte vad som hände. Dagarna gick som om hon aldrig vaknat. Men hon som är jag, åh, jag inser att livet vände. För här i din blick finns allt som jag någonsin saknat. Med hjärtat fyllt av ljus sen dagen då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.